gode Gud för att vi får samlas tillsammans. Inte bara att vi möts på samma ställe utan vi får samlas. Och när vi samlar oss så har du lovat att vara mitt ibland oss. Idag blir det extra tydligt när vi minns att graven verkligen är tom. Och du ropar vårt namn. Du ropar Lazarus. Och du säger Maria. Vi ber att vi idag ska få höra dig uttala vårt namn. Och att du får kalla oss ut ur våra små gravar eller våra små gömslen eller skrymslen. Vi ber att du fångar våra hjärtan i farten och stannar upp oss vid den här verkligaste av verkligheter. Ett historiskt faktum. Inte bara en stilla förhoppning utan en förvandlande, undergörande mirakelgud som uppväcker de döda. Tack Herre för att det är vårt evighetshopp och att det hoppet börjar redan här och nu. Och vi ber att vi ska få möta det idag i Jesu namn. Amen. Hörrni, jag vet att Kajsa precis bad er sätta er ner, men kan vi inte ställa oss upp och hälsa lite på några stycken? Säg Kristus är uppstånden och high fivea någon. Det jag ska predika för er idag är egentligen inga nyheter. Egentligen är det inga överraskningar. Men eftersom jag har varit borta lite i påsk så vet ju inte jag vad ni har hört predikats. Jag var här i torsdags, men sen har jag varit hos min mamma och mina syskon i Huskvarna något dygn. Så jag tänker, jag kör storyn igen. Nej, jag tar det lite kort bara. I torsdags kväll firade Jesus den sista måltiden med sina lärjungar. Efter det står det att de sjöng lovsången. Det är inte en sång, det är plural. Det är många lovsånger. Det är psalm 118, kanske till 126 och det är utan till. Efter det går de till Getsemane. Där drar sig Jesus undan lite grann. Och i sin ensamhet svettas han blod. Senare den natten blir han tillfångatagen av soldater trots att han är fredens man, tycker Rom att de behöver sända ut soldater för att hämta in honom. Och han förråds av en bestis med en kyss på kinden. Natten igenom, och det här kanske kommer som en nyhet för dig, men det är faktiskt 6 skenrättegångar. Natten igenom hålls han vaken och pressas och det tydligaste och det hårdaste. Med slag och hån och spott och spe och mobbing. Natten igenom. Den första skenrättegången är med överste prästen Hannas. Och redan när vi säger det så märker vi att nej men Hannas, han är ju med i Lukas kapitel 1. Det betyder att han är faktiskt inte överste präst längre. Så han har inget med det här att göra. Men han är svärfar till Kajafas. Och redan nu hör vi att det här låter ju som maffiafasoner. Så den första gubben som förhör Jesus är den tidigare överste prästen Hannas. Sen överlämnar Hannas honom till Kajafas. Och Kajafas överlämnar honom, alltså Jesus, till Stora rådet. Är ni med mig så här långt? Det här är storyn i torsdags natt. Någonstans vid 2, 3, 4 tiden händer allt det här. Problemet är bara att varken överste prästen, Hannas, Kajafas eller Stora rådet sammanträder nattetid. Det här sker bara dagtid. Det finns alltså tydliga restriktioner på att de här domarna utfärdas bara dagtid, och det ska ske att man får informationen, sen sover man på saken och sen kommer man tillbaka och förrättar dom. Det finns inget sånt här. Inget sånt här överhuvudtaget. Så till slut när Sanhedrin samlas så får de inte ihop hela gänget. De är inte ens fulltaliga. De kan inte utdöma någon dom, men de gör det ändå. De märker att det här håller ju inte. Genom 3 domar har de kommit fram till skyldig. Till slut framåt morgontimmarna skickar de honom till Pontius Pilatus, som en del barn har valt att kalla honom. Och Pontius Pilatus tar emot Jesus med öppna händer och är lite överraskad i morgontimman och får många frågor. Och till slut så frågar han honom själv, är du Guds son? Och Pontius blir riktigt fundersam på svaren. Så han blir osäker och överlämnar honom till Herodes. Som också är lite överraskad men känner det här caset är ju inte alls mitt. Så han skickar tillbaka honom. Och när jag säger skickar tillbaka så är det utlämna eller överlämna. Nu är han mera ditt ansvar. Nu är han i dina händer. Och vad säger Pilatus då? Han säger, jag tvår mina händer från den här mannens blod. Jag vill inte vara ansvarig. Och så överlämnar han honom åt judarna. Så då har vi natten igenom en faslig massa överlämningar. De första 3 rättegångarna dömer honom skyldig. Och de senare 3 rättegångarna dömer honom oskyldig. Ändå korsfäst han på långfredagen 9:00. Nyckelordet i hela den här berättelsen som jag nu har tagit några minuter till att beskriva för dig är utlämna och överlämna. Och även ordet förråda. För de 3 orden är samma ord. Och det här är viktigt. För idag står vi framför en tom grav. Och vi har goda nyheter från kyrkogården. Kyrkogården är inte den stället som ger stora rubriker i vanliga fall. Det är inte det man sätter på framsidan av GP och det händer grejer där i natt. För det händer inte så mycket på en kyrkogård i ärlighetens namn. De som är där stannar oftast där om ni är med mig. Men nu har vi goda nyheter, och vi skulle nog säga de godaste nyheter. De livsförvandlade, de fullständigt transformerande nyheterna från kyrkogården. Att allt är upprättat och allt är numera förvandlat. Jesus har överlämnats. I syndarnas händer, i Judas händer, i Hannas händer, i Kajafas händer, i Sanhedrins händer. Och de har i sin tur överlämnat honom till Pontius Pilatus, Herodes och tillbaka till Pilatus igen. Om vi bläddrar igen kan ni få se en bild på julkalendern. Den här kan ni allihopa. Det är Långben, det är Kalle och det är Musse Pigg. Och de ska alla på bilsemester. Och Långben är ju så sugen på käk. Och Musse han lagar. Men Långben han kör. Men Musse säger, nu är maten klar. Kalle kommer upp i badet, sätter sig vid middagsbordet. Och Långben kommer och sätter sig också. Efter en stunds middag, en märklig middag får vi ändå säga. Så säger Musse, men vem är det som kör? Egentligen. Och Kalle blir jättestressad. Ja, det undrar jag också. Vem är det som kör egentligen? För till synes upplever jag det som, när jag läser de här texterna, att det är Judas som kör. Eller att det är Hannas. Eller att det är Kajafas, eller att det är Sanhedrin, eller att det är Pilatus, eller att det är Herodes. Jag måste bara stressa den här poängen, för det är viktigt, och jag hoppas du är med här nu. Om vi släpper det här med Långben och Kalle. Vi bläddrar igen, får ni se. På långfredagen hänger Jesus på korset i 6 timmar. Hans absolut sista ord är de här. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och Johannes 19:30 säger det nästan ännu tydligare. När Jesus hade fått det sura vinet så sa han, det är fullbordat. Och så böjde han ner huvudet och så överlämnade han sin ande. Här är så fruktansvärt bra bok, hörrni. Den är helt fantastisk. För det är inte Judas, det är inte Hannas, det är inte Kajafas, det är inte Sanhedrin, det är inte Pilatus eller Herodes. Det är Jesus som orkestrerar, arrangerar och dirigerar hela händelsen, hela tiden. Så Jesus väljer att låta sig korsfästas. Han väljer att låta sig följa med. Så ingen tog Jesu liv. Han gav det. Det var ingen som tog hans liv. Han bara, här. Och det är därför graven är en sån explosion. Det är därför det här är så helt underbart och fantastiskt och stort. Så frågan, varför tror vi på påskens under? Ja, det är delvis för att vi har Matteus, Markus, Lukas och Lennart som de kallar dem. Men Matteus, Markus, Lukas och Johannes är det ju. Om vi bläddrar och tar de här 4 berättelserna lite snabbt. Ni känner igen de här verserna. Matteus 28, vers 16-20. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut, gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er till tidens slut. Det här är ju märkliga versar. De hyllar honom. Men de tvivlar lite samtidigt. Alltså det är inte så att marken står still, utan det gungar lite under fötterna på det här gänget. Så det första jag vill konstatera när vi läser de här uppståndelsetexterna är att vi är troende, tillbedjande tvivlare. Vi är troende, tillbedjande tvivlare. Och hur kan hyllade och tvivlade vara i samma mening här? Det vackra, det är inte att vara tvärsäker och övertygad, utan att tvivla men tillbe ändå. När vi kommer så här långt i texten så uppfattar vi, är det här möjligt eller är det löjligt? Anders ställde frågan i början av gudstjänsten, vad innebär det här för din och min vardag? Är det möjligt eller löjligt? Eller är det så att vi tar av oss hjärnan när vi går på gudstjänsten och lägger den på hatthyllan där ute och så på med den igen sen och så låtsas vi som att det regnar? Utan är det här vårt grundfundament? Ja, tydligen, säger lärjungarna. För de tillber trots sina tvivel. De känner att de inte är helt säkra, helt övertygade eller liksom... Ja. Om du hade varit, inte lägechef utan vad heter det, arbetsledare eller den som rekryterar nyanställda. Är det här gänget du skulle vilja anförtro din life mission? såna här tvivlande killar och tjejer. Såna här lite tveksamma killar och tjejer. Som inte är helt säkra på sin sak, killar och tjejer. Som inte har alla liksom besticken i brevlådan, killar och tjejer. Utan de är på något sätt lite här och lite där, lite all over the place. Och det är mycket känslor och det är mycket stämningar och vi är inte riktigt på saken här då. Är det dem vi vill anförtro hela missionsbefallningen? Så jag tänker, Jesus, det hade ju varit smartare om du i det här läget sa: grabbar och tjejer, jag är så tacksam för de här 3 åren. Lite besviken på de sista dygnen. Speciellt du, Petrus, och du, Judas. Nej, han kanske inte är kvar, men i alla fall. Om man liksom bara radar upp en viss problematik att Thomas slutar tvivla. Och så säger man, nu är det så att jag är jätteglad för de här 3 åren. Men eftersom ni inte höll måttet så har jag ett B-lag som jag har gömt här. Och nu tänker jag plocka fram dem. De här, med skrot och korn, precis som de är, de får missionsbefallningen. De har uppdraget, inte för att de är färdiga och framme och har koll på grejen, utan tvärtom. Vi tar Markus kapitel 16 och vers 14 och 15. Sedan visade han sig också för de 11 medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet. Jag har ingen aning vad det där halsstarrighet betyder, men det låter inget bra. Då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Och sen säger han till dem: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Så den här tvivlande lilla oroliga skaran uppe på vinden, de har en life mission som heter duga. Och anledningen, lyssna nu, anledningen till att du och jag sitter här idag är att de till slut växte med uppdraget. Att de tillbad trots sina tvivel, det är det som gör att vi är här nu. Det hade inte blivit något annars. Så då undrar jag, vad är grejen? Vad fick de att tro? Uppståndelsen var ett faktum. Men på pingstdagen kom anden. Och bara förmedlar ett liv och en kraft och en energi till den här Petrus som bara natten igenom totalsvek. Och jag tycker, Jesus, ge inte honom uppdraget. Alltså, du har ju märkt att han redan failar på punkt 1. Ta lite bättre folk, välj någon annan. Och så tittar vi på oss själva och tycker att nej, men inte ska väl jag, eller nej, jag kan inte. Vi tar en vers till. Lukas 24 och vers 5. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem: varför söker ni den levande här ibland de döda? Och vers 11-12 säger, de tyckte, nu är det lärjungarna, apostlarna. När kvinnorna har kommit till övre salen så står det, de tyckte att det bara var prat och de trodde inte på dem. Men Petrus, han sprang genast bort till graven och när han lutade sig in så såg han bara linnesvepningen ligga där. Han gick därifrån full av förundran över det som hade hänt. Kvinnorna blev rädda och förskräckta. Det är jag med på. Och det är okej. För ser man änglar sitta där så känns det tämligen normalt, skulle jag vilja säga. Rädd och förskräckt är vad nog vad som händer de flesta som möter en ängel. Men lärjungarna, de avfärdar kvinnorna och säger: det där är tomt prat och babbel. Problemet är bara att Jesus har gått med lärjungarna 24-7 i 3 år. Dagarna i ända har han sagt, grabbar och tjejer, nu är vi på väg till Jerusalem. I Jerusalem kommer jag att tillfångatas och korsfästas, dödas och uppstå. Alla bara, nej. Nästa dag säger Jesus, grabbar och tjejer, det är så här att nu är vi på väg till Jerusalem. Jag kommer korsfästas och uppstå. Nej. I 3 år har han sagt det och de bara, oho. Nu har han gjort det som han har sagt hela tiden. Tjejerna tror honom. Och killarna avfärdar tjejerna. Jag vill inte göra någon polemik av det här i gudstjänsten. Det blir lite känsligt nu. Men är ni med? Är ni med? Alltså det är helt crazy. Detta har han sagt i 3 år. Dagarna är ända. De bara, nej, nu går vi hem. Emmausvandrarna. Vi går inte ens till graven. Nu går vi hem, Kleopas. Nu lägger vi ner det här. Han sa att han skulle uppstå på 3:e dagen. Vilken dag är det idag? 3:e dagen. Ja, vi går hem. Så är det faktiskt. Det är precis så det är. Vi tar en till bara för att det är kul. Johannes 20 och vers 19. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus, stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Vers 24 och 25. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, han hade ju inte varit med när Jesus kom. Och de andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men Thomas sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer, sticka fingret i spikhålen, sticka handen i hans sida, så tror jag det inte. Först bara en kortis. Räcker det inte med att stänga dörren bara? Hade det inte räckt med att lärjungarna bara stängde porten? Måste man regla den också? Hör ni? De är livrädda. Hela gänget. Och alldeles snart ska de anförtros missionsbefallningen. Inte missionsförslaget där vi säger, Gud, vi hörde att du har en idé, men vi har röstat ner dig för vi har en annan grej på gång. Vi tänker sitta här på vinden, tjura, gråta, vara lite besvikna ett tag till, skaka av skräck och bara leva i fruktan. Det är det vi planerar. De får missionsbefallningen. Inte missionsförslaget, utan ett helt fantastiskt uppdrag. Och Thomas säger, det räcker inte för mig. Jag måste ärligt säga, jag älskar Thomas. Det räcker inte för mig. Jag måste få röra vid honom. Jag måste få känna. Jag måste få se. Jag måste få stoppa in handen i sidan på honom där. De av oss som kanske har bläddrat lite i kyrkohistoriska böcker vet att alla apostlarna spriddes. Jag höll på att säga vind för våg, men jag tror att de var ganska avsiktliga och planerade. Thomas, tvivlaren, for längst. Bara tugga på den meningen där ett tag. Han for till Indien, tror man. Det finns en kyrka i Indien som kallas för Thomaskristna. Nu, 2018, är de 8 miljoner. Är ni med? Så honom som vi avfärdar, som Thomas tvivlaren, som inte riktigt är med, och som några av oss i det tysta känner oss lite besläktade med, men helst inte så högljutt eller från scenen eller på gudstjänsten eller i kyrkan eller i husgruppen. Han går längst. Thomas, tvivlaren, trotsar tankarna och tillber i tro, vi kan bläddra. Hans spontan reaktion, den är ju att ifrågasätta. Men Thomas låter inte tvivlet styra hans liv. Och Thomas är lite svårflörtad, men väl övervunnen så är det han som vinner i längden. Och Thomas tro ger honom det tydligaste beviset på uppståndelsens faktum. De andra apostlarna tyckte nog det var superpinsamt när Thomas ska begära lite extra. Inte nog med att Jesus står där i rummet med sårmärkta händer och en öppen sida. Thomas ska få känna efter också. Men att Thomas väl har gjort det, så önskar nog de andra killarna, varför vågade inte jag? Jag hade ju också velat. Så om vi bläddrar igen. Från den största tvivlaren kommer den djupaste bekännelsen. Min Herre och min Gud. De här orden har Thomas föräldrar lärt honom när han var liten. När han bad morgonbön varje dag hela sin uppväxt, så snuddar han vid de här orden. Herren vår Gud är en. Och han liksom upprepar allt det här. Min Herre och min Gud. Så när han uttalar det här, då är proklamationen ett faktum. Ett faktum. Thomas är gå till botten ärlig och besvärlig. Och Thomas tvivlade mest men gick längst. Och det här har jag redan citerat, men det här är Pinchas Lapide. Gissar att ni kanske inte ens kommer ihåg. Han levde 1922 till 1997, är det någon som minns? Han var en judisk teolog och en israelisk historiker på det hebreiska universitetet i Israel. Han accepterade Jesu Kristi uppståndelse som ett historiskt faktum. Dock sa han aldrig att Jesus var hans herre. Här är ett citat ifrån hans bok The Resurrection of Jesus in a Jewish Perspective. Om denna besegrade och deprimerade grupp lärjungar över en natt kunde förvandlas till en segerrörelse av tro baserat enbart på självsuggestion och självbedrägeri utan en grundläggande tro och erfarenhet, så skulle det vara ett mycket större mirakel än själva uppståndelsen. En judisk teolog som säger detta. Att det går inte att förvandla ett sånt här gäng över natten. Det går inte. Så uppmuntran från de här fyra texterna till oss är att låt soluppgången stiga i ditt liv. Låt den här utväxlingen få ske och sätt dig inte till ro och tänker så här mycket eller så här lite tror jag och så är det med det och Jesus får ta mig som jag är, utan väx i tron. Tro inte att tvivel är en motsats till tro, utan det är något helt annat. Om vi bläddrar igen. Jag tror att ni ska få se en bild på Caravaggio från 1600-talet. Han målade bilden på Jesus och Thomas och två av de andra apostlarna. När Thomas rent groteskt bara sticker in fingret i Jesus sår. För resten av hans liv så känner han igen Jesus genom hans sår. Och detsamma med kyrkan. Vi känner igen Jesus genom hans sår. Så för att lite brand börja gå ner för landning här nu då. Vad säger uppståndelsen till oss 2018? Alla får vara med. Alla ska vara med. Tvivlare, skeptiker, tvehågsna. Och tjejerna verkar ha någon förkörsrätt till och med. Det är bara bra att veta alla de här grejerna. Alla de här livrädda, förvirrade lärjungarna får ett helt underbart uppdrag. Visar en otroligt stor glädje trots de yttre påtryckningarna som kommer. Judas överlämnade Jesus till Hannas. Hannas överlämnade Jesus till Kajafas. Kajafas överlämnade Jesus till Stora rådet. Stora rådet överlämnade Jesus till Pilatus. Pilatus överlämnade honom till Herodes. Och Herodes lämnade tillbaka honom till Pilatus som överlämnade honom till att korsfästas. Så min oerhört enkla fråga är: vad är det vi ska överlämna till Jesus idag? Petrus, han hade så fruktansvärt mycket skuld. Och Jesus säger: det där, det kan du ge till mig. Det där, den tar jag. Thomas, kom Thomas. Känn Thomas. Tvivla inte, utan tro. Och Maria från Magdal, han upprepar hennes namn 2 gånger. Det är så vackert. Bara överlämna de där tårarna till mig. Och Kleopas som går där på Emmausvägen, bitter och besviken. Nej, men du Kleopas, berätta för mig. Överlämna det där. Ge det till mig. Jag tar det. Och så går vi tillbaka till Jerusalem igen. Sitt inte här, utan var med kyrkan. Lev i kyrkan. Sitt inte ensam hemma med dina tvivel. Eller, vad bär du på, Lazarus? Nej, jag är död. Du, kom till mig. Överlämna det där till mig så ska du få se. Där är vi idag. Där är vi idag. Där lever vi som kyrka. I den tiden lever vi nu. Jag vill avsluta med en bild på Leonid Brezhnev. Jag tror att han regerade från 68 till 81 någon gång. Han var gift med Victoria hela sitt liv. Han var den som ledde hela regimen. Styrde det med järnhand. Den 10 november 1982, 75 år gammal, dör han. Och hela Ryssland är i landsorg. 5 dagar. 5 dagar. Hela nationen bara står still. Den 15 november blir det begravning mitt i stora stan. Alla är där. Och nu menar jag inte bara alla var där, utan alla var där. Hela världen var där. Det här direkt sändes i tv. När hela processionen liksom börjar gå till sin ände och det ska liksom bara avslutas. Kistan har legat öppen hela tiden. Och nu ska en soldat gå fram och bara stänga locket för sista gången. Victoria, alltså hans gamla hustru, hon har bara stått vid sidan om, stel som en pinne, inte visat en min under hela begravningshögtiden. Hon har bara stått där, inte gjort någonting åt någonting. Inga tårar, ingenting. Precis när soldaten ska gå fram och man alla ser, tv-kamerorna filmar att nu ska han stänga. Då går hon fram. Då går hon fram live i direktsändning och böjer sig över Leonid Brezhnevs döda kropp. Och så tecknar hon ett korstecken inför hela världen. Lenin och Marx och kommunismen och ateismen. Alla de här stororden som har skrämt en hel värld. Han som har lett hela den tjottaballongen. Hans fru hoppas på Jesus och tror på en uppståndelse och tänker att jag måste bara sista chansen. Det här är ju så vansinnigt bra. Och du och jag behöver ta det här till oss. För det här är vad den här dagen handlar om. Att det faktiskt finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Och vi ska ses igen. Och Jesus Kristus är uppstånden. Det är vad vi proklamerar idag. Och nu har jag pratat klart om Brezhnev. Så nu ber vi. Fader, Son och Helig Ande. Du vet ju allt. Du vet vilka masker jag sätter upp och vilka fasader jag har. Fräls mig från ondo, Herre. Låt mitt hjärta bara stilla sig vid den här verkliga verkligheten. Kom till alla våra hjärtan. Du som är så specifik och så personlig. Bortom all vår privata sfär så kliver du in och når oss i vårt allra innersta. Kom idag och föd nytt hopp. Ett sånt hopp som gjorde att Thomas for till Indien. Att Petrus predikade på pingstdagen. Att Maria från Magdala åkte hem och förvandlade sin by. Herre, du har gett oss ett helt otroligt uppdrag. Men grejen är, vi tror inte riktigt på oss själva. Men nu har vi speglat oss i alla dessa texter. Så nu får du, Helige Ande, överbevisa oss. Att det är oss du har valt. Till vår familj, våra grannar, våra vänner. Och uppståndelsen är ett faktum. Hjälp oss att tro och lär oss, fostra oss att tillbe dig igenom allt. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen.